Bollklubben som äntligen är tillbaka. Allsvenskan är tillbaka. Det betyder Bollklubben på ett lite annat sätt här i början. Att vi spelar in på distans och endast i ljudform. Men det är härligt att se er ändå. Alexander Axén och Nordin Gasic. Örebro stolthet direkt från Sveriges Miami. Hur mår ni, boys?
Jag brukar aldrig spela in podd med ansikte. Vi har ju några olika poddar. Så det är bara för att du är så fin, Axel, som jag ställer upp på det här. Nordin och jag satt i en bil igår från Göteborg. Vi åkte från okej väder till att vi höll på att bränna upp oss när vi kom hem vid 1-2 på natten. Det är ju otroligt väder här i Miami hela tiden.
Ständigt. Ja, hur var det i Göteborg då, Nordin?
Kanon, det var jättebra. Rolig match. Ja, du var ju tillsammans där på lördag söndag, va? Mm. Och så Maxen på måndag, så det kunde inte bli bättre. Det var jäkligt kul att allsvenskan började. Roligt att träffa er alla er.
Ja, men det är en grym känsla faktiskt. Jag måste säga att man, jag som har varit på VM, man har också, alltså det är härligt att ha den känslan när man också längtar efter att komma hem, för man vet om att allsvenskan börjar och åka runt. Det är så jäkla kul alltså. Och sen när man läser om Trump och allt vad det är som går in och ändrar avstängningar och så vidare, då är man rätt så glad att vi jobbar med allsvenskan. Är det inte så?
Jo, man skulle ju kanske önska, vi som är från Örebro, att Simon Åström som pamp och Svenska fotbollsförbundet gick in och styrde upp superettatabellen och på något sätt vände på det i det här läget nu när ÖSK ligger tredje sist. Men vi är för ärliga här. Nej, men redan den här första omgången var ju otroliga matcher och nästan lite sådana här, man kände säsongsmatcher. Alltså i Göteborg mot AIK, hur skulle den gå? Hur skulle det studsa? Djurgården med tre hängmatcher mot vissa, vilket är ju helt otroligt hur det kan ens hända, att det kan vara så stor skillnad och sådär. Så att allsvenskans start är ju, var ju extremt härlig med massor med godbitar som matcher. Så att nej, det är som du säger, man har bara suttit och längtat till den här dagen och nu har vi ju jobbat igenom den, så det är väldigt, väldigt roligt.
Ska vi kasta oss in direkt i gårdagen på något sätt och den matchen som ni då var på mellan Häcken och Djurgården? Ni har ju sett en jäkla massa mål, Nordin, inte minst du, eftersom du började med en 4-4-fight. Men vi kan återkomma till den. Vi börjar med Häcken-Djurgården då, och intrycket av Djurgårdens seger och Häckens första förlust i Allsvenskan den här säsongen.
Ja, men det är att Djurgården är klart bättre än Häcken, tycker jag. Jag tycker att Djurgården gör en jättebra bortamatch. Och Häcken var ju lite sådär, man tänkte lite innan, okej, okay, hur går den utan Sillas och Lajoni framförallt då? Även om Jeremy Abouanifo inte heller var med. Men det var väl rent ut, så skulle jag säga, första 30 är ju Djurgården totalt överlägsna. Kunde Linde står ju för 3-4 jättebra räddningar. Det kunde stått 3-0 efter 20 minuter. Så att, nej, men imponerande av Djurgården, och Häcken har en hel del att fundera på.
Alltså det blir ofrånkomligt, Axel, att man pratar om de två spelarna som är väldigt tongivande. Och när man säljer den ena för 100 miljoner till Sporting Lissabon och den andra flög fram på hösten för att han hade utgående kontrakt och ville verkligen visa att han skulle iväg. Det är klart att man måste prata om dem även om man skulle vilja säga så här, det var då, nu kör vi på nytt och så här. Men fönstret öppnar ju idag som gör att man inte kunnat fått in spelare heller. Men det som lät lite när vi gick runt den här i korridorerna var ju att det inte, förmodligen inte skulle bli så många köp i Häcken, utan att man har en tillräckligt stor trupp och att man ska gå vidare och så där, vilket gör ju ännu mer oroväckande, skulle jag säga då, för att det här spelet räcker inte, de här spelarna räcker inte för guld, pratar jag om nu, men att vi gör en bra säsong funkar ju. Men jag håller helt med dig, första 20, jag säger att Åslund är för dålig i de här lägena. Man kan välja att göra som du ser det positivt på målvakten, att han gör bra räddningar. Jag säger nästan att det gick inte att inte bli träffad alltså. Det var ju otroligt dåligt avslut, om jag ska vara ärlig.
Nej, men det är väl precis som du säger, där när man pratade lite runt med Häcken folk, så jag förstår ju lite också hur de tänker. Där fanns det lite öppet ett tag och de vill nog inte lägga stress i de spelarna som är där heller och vill se, okej, okay, hur artar det här sig nu när de får chansen att spela? Tar de stegen vi förväntar oss eller vad händer? Eller behöver vi värva in där? Jag är ju ganska övertygad om att det kommer rassla in ett par, tre spelare. Sen tror jag att Häcken kommer banta truppen överlag. I det här, med tanke på deras ytterbacksituation, där måste du komma in en. Och nu släpper de ju iväg två yttrar, där kommer du också komma in en ytter, det är rätt så säker på. Sen får vi se om de fyller på inne i mitt fält också. Där skulle jag kunna tänka mig att de kommer fylla på med en som är lite på sikt. En ung spelare som kommer få växa där. Så det är vad jag tror kommer ske i Häcken.
Men Nadim påverkas med något som spelar. Jag tänker då när man är topplag och sådär och har gjort det jättebra under våren. Och så bara tappar man två riktigt tunga spelare. Liksom, hur påverkas gruppen av det inför en sån här omstart?
Det är klart att man påverkas. Det är fortfarande, alltså Häckens bästa spelare var ju Sillas. Det är väl inte någonting att sticka under stolen med. Och sen, precis som Axén så innan, Lajoni efter väldigt brokig försäsong här flög ju på våren. Så att det är klart att gruppen påverkas jättemycket av det. Man känner ju själv när man har spelat när helt plötsligt bra spelare försvinner. Och så ska du börja bygga upp någonting igen från de här yngre som är... lägre kvalitet redan direkt från början, om man vet om att det kommer ta tid, det är klart att det påverkas. Men samtidigt så tycker jag att Häcken har varit väldigt tydliga utåt med hur de vill jobba och vad de står för, och de spelarna som har kommit till Häcken får ju någonstans köpa in på att Häcken är en utvecklande och en säljande klubb. Det är där de pratar om. Så att det ska bli spännande att se hur det artar sig här. Sen kan jag tänka mig också att Jens Gustafsson som tränare, och det är inte bara han, alla tränare på samma sätt. De vill ju ha in färdiga spelare för att vara bra direkt. Så att det ska bli spännande att följa och se vad Friberg och gänget gör.
Nadim är ju känd för att inte ha så bra minne, Axel, det kan man säga. För 2016 i Örebro, då låg vi trea på sommaruppehållet, precis vid det här läget. Utan att vi ens hade varit bra. Jag kände att det kommer bli jättebra det här. Jag säger att omöjligt att vi hade blivit sämre än fyra. Men det var så rörigt. Vi hade jättemånga utgående kontrakt. 8-10 stycken. Var tvungen att sälja Rinne. Var tvungen att sälja Crespo, Kalle Holmberg och Daniel Gustafsson. Och det är ju liksom fyra riktigt bra namn i vårat lag och våran trupp. Vilket gjorde också att de spelare som också hade utgående kontrakt i övriga började direkt säga till sina agenter att nej, vi måste vidare för att nu tappar vi laget och sådär typ. Hade jag fått behållt alla där och hade vi fortsatt kört på, så hade vi varit topp fyra utan problem. Det kan jag säga helt ärligt. Men man kommer till det här läget att när man har, liksom, Häcken har ju ekonomi, så de kan säga nej för den skull. Men de har ju sin idé hur de vill göra. I Örebros fall i det här läget då, så tycker jag då att man skulle kunna vara lite som Sirius. Att man bygger på sig till att liksom mana ett år för att sen börja om igen att bygga på sig igen. Så vad är rimligt för Sirius att kunna vara utmanad om guld? Kanske var fjärde, var femte år om man är lite positiv. Och nu är ett sånt läge, och det är där man kände med Häcken att hade de kanske inte vunnit guld i Allsvenskan, hade de kanske inte vunnit två cuptitlar nu, då kanske de hade tänkt annorlunda. Nu är de inte så stressade och bygger på sikt och vet att pengar ska in och utveckling är viktigt och unga spelare och allt det där. Så jag skulle ju vara frustrerad på ett sätt som tränare, för att man känner att man är obesegrad, vi har bra läge. Samtidigt som jag vet förutsättningarna jag skriver på för Häcken, så är det ju så. Men det är klart att det är frustrerande när man märker att man inte riktigt går för det på det sättet som man skulle hoppas kanske. Mm.
Ska vi flytta lite fokus till Djurgården? De har ju också blivit av med en onekligen en väldigt duktig spelare i Mikael Andersson. Men det var ju ett lite annat läge där, och svaret blev här 4-2 seger borta mot Häcken. Imponerande. Märkte man, hur märkte ni skillnaden utan Mikael Andersson på plan?
Att det inte var någon som hängde med huvudet, så kan man säga. För att jag hävdade att man måste kunna spela två sådär bra spelare ihop, men det har ju uppenbarligen inte gått, och då har det alltid blivit den ena eller den andra som har fått lidit utav det. Så liksom känslan runt laget var kanske att harmonin var lite bättre, men jag hävdar ändå man måste kunna få sådär bra spelare på planen samtidigt.
Ja, men jag håller ju med Axén i grund och botten att man måste kunna få bra spelare att funka tillsammans. Men sen vet vi också om Alec, både jag och du, att vissa spelare accepterar inte att spela på ett ställe som de inte vill spela på. Utan att de förväntas att de ska spela en viss position i en viss del av planen. Och det kanske inte riktigt passade in där och då i Djurgården med Bo och med Mikael Andersson då. Så att För mig är inga konstigheter att Djurgården säljer Mikael Andersson egentligen på grund av han kostade väldigt, väldigt mycket pengar när de tog in han. Och de får, vad jag har förstått, så får de ju tillbaka hela den summan, transfersumman i alla fall. Så att för mig är det inte svårare än så. Vill en spelare egentligen inte vara kvar och du får de pengarna som du får. Du får tillbaka din investering egentligen. Så för mig är det bara inga konstigheter. Då är det bara att släppa och gå vidare.
Jag håller med Nordin på det sättet att det går inte att tvinga kvar en spelare. Det går heller inte att liksom hota med att du har kontrakt, du ska leverera så där. För att han är islänning, jag vet det, men han är som en dansk. En dansk är väldigt rätt fram. Om man ställer en fråga till en dansk fotbollsspelare, då får du också vara beredd på svaret. Det kan vara att du är helt värdelös eller du har så dåliga träningar eller så där. För det är så de fungerar. När han inte får var ordinarie på sin position som han tycker, då börjar han direkt att säga att det här är inte okej. Okay. Istället för att kanske se möjligheter och så vidare. Sen blir då fokuset på att helt plötsligt från att alla djurgårdare hyllade honom enormt. Alltså han var ju nästan gud för Djurgården. Nu kommer vi vinna derbyn. Han är det här svinet vi har saknat. Han driver på. Han är, bråkar med domare. Han gör mål. Han gör poäng. Allt det där de körde med är idag, ett halvår senare, helt bortglömt. Att jag såg inte en enda Djurgårdssupporter jag pratar med som saknar honom någonting från hur det lät för ett halvår sedan på grund av att Bo såklart är så jäkla bra och visar otroligt mycket, att då har man glömt bort det här andra. Jag hävdar igen, som jag säger, som en dåres tjatande här, men att jag tror att man hade kunnat satt sig ner och sagt att kan inte ni två passa ihop? Det verkar ju jätteotroligt. Ni är ju superbra spelare. Hur ska vi spela för att det ska få de bästa effekterna av er två, typ så? Istället blir det då när man låser fast sig vid ett system och sen så blir det då att den ena får vara på en kant eller så vidare och där inte passar och så. Då funkar inte det riktigt. De blir inte samma spelare. Så att kommunikation är alltid viktigt. I det här fallet är också formation viktigare än att få med alla spelare. Och då blir det, då fanns det ingen annan utväg.
Nej, och alldeles oavsett så är det ju, när man har gjort så här, så var det ju oerhört viktigt för att på något sätt skapa ett lugn och få den fina starten på efter vårsäsongen här, vinst 4-2 då. Christian Lien, nya mål. Det är en lirare man genom man säger. Jag gillar den där spelstilen.
Det gör jag med. Jag gillar den typen av forwards som ger allt i alla lägen och som tar smällar och ger smällar och viker inte ner. Jag tycker han var, det kanske hans bästa match igår, tycker jag. Inte bara om vi tar bort målen, så i det felvända spelet och hur han vinner egentligen varenda duell mot Hellander och Helvenius där uppe. Djurgården kastar ju upp bollar egentligen på honom, spelar längre bollar, han bara nickar ner den ner och var en väldigt bra längdspelare igår. Och en imponerande insats av honom såklart. Men sen vet vi också betydelsen av den typen av spelare. När du har fina bollspelare runt omkring och snabba, då behöver du ha de här jobbiga spelarna som tar de här duellerna och kamperna med mittbackarna. Så de måste se upp med en hela tiden. Och då får de här andra spelarna mycket större yta att spela på. Så att, en väldigt, väldigt imponerande insats av Lien igår.
Jag blev typ glad att jag kände liksom att spelarna har förstått hans styrka nu. Det var det frustrerande att titta på Djurgården att man har använt honom så jäkla lite. Och speciellt för lite inläggsgrejer, utan det har varit catbacks och snett bak och såna här grejer. Han är ett monster alltså. Och nu också med de här fötterna som Rinne har, som sätter upp den i låga också, vilket gjorde att båda mittbackarna i Häcken är ju längre och större än honom. Men de kom inte åt honom. Och han på ett tillslag, som Nordin säger också, la väldigt fina bollar till rättvända in i mittfältare direkt, som gjorde att det gick mycket fortare. Och Honkavara sa ju innan att vi jobbar med försvarsspelare, men vi också jobbar med ett direktare spel, ett snabbare spel framåt. Och det såg man ju verkligen. Sen ska vi komma ihåg att de kontrar ju sönder Häcken förra året med 6-1 på ett liknande sätt. Så att det verkar som att Häcken har riktigt jobbigt mot Djurgården nu. De har tog sin tredje raka. Men just också att det går fortare. Och jag tycker också, Nordin, jag vet inte om du tänkte på det, att de spelade bollen lite framför varandra på ett annat sätt än vad de brukar göra på konstgräs och på fötterna. Och att det var lite mer löp sådär, att de skrek på varandra för att de vill gå snabbare och vara mer attack i en snabbare takt än vad de har gjort förut. Så att, och de har ju de spelarna, så jag tycker liksom att på något sätt så här, äntligen så förstod spelarna deras egna styrkor och började använda dem.
Jag tyckte var det absolut största skillnaden igår i jämförelsevis hur man har sett Djurgården innan. Det var att det inte var jättemycket speluppbyggnad. De letade inte jättemycket efter, okej, hur ska vi få den här innermittfältaren fri? Eller hur ska vi få Bo att droppa ner i den här ytan som kan vända upp? Utan det var en passning, lockade upp Häckens innermittfält och sen var det ganska direkta bollar mot framförallt Lien, men också en del mot Fallenius som då fick ner och började spela lite mer på offensiv planhalva. Och vi såg ju också en gång när de spelade in på Siltanen där och de tappar bollen, så visar ju Häcken de kvaliteterna. Så det är såklart en jättebra matchplan utav Honkavara och hans tränarteam. Men jag blev lite förvånad av hur Djurgården spelade igår med tanke på hur de har spelat innan. Och jag tycker att de har varit väldigt bra i majoriteten av matcherna. Men också imponerande att kunna hitta den typen av mer direkt spel och skapa lägen därifrån. För att det är ju trots allt en ganska simpel långboll som jag kommer ihåg om det är Lien eller Fallenius som vinner den första och så spelar han på sin planhalva. Det är där första målet kommer ifrån egentligen. Så att ja, jag måste säga att Djurgården är jag ska inte säga märkligt lag, absolut inte, utan ett bra lag. Svårt att försvara emot på grund av att de också har Rinne där, så att du måste både försvara djupet av planen men också bredden. För vi såg ju också Liens andra mål där när han kommer upp och så pingar han det mot Piotr brett och så kommer de därifrån och nej, jag måste säga att jag är imponerad av Djurgården faktiskt.
Du vet, det blir svårt att pressa Djurgården för att din drömvärld är att någon av mittbackarna har bollen. Men de är så begränsade så de vet ju att de inte ens hämtar bollen, utan det blir ju Rinne som får den. Så backar du tillbaks, då kommer han stå ännu längre upp och slår ju som att han är en regista, om jag ska vara helt ärlig, de här lite längre bollarna. Så det blir svårt att pressa Djurgården just för att den hamnar till slut i honom i alla fall och han har lösningar på det. Så att det gäller för Djurgården att fortsätta nu använda farten framför allt på sina spelare, för att det kommer bli svårt att försvara mot. Det håller jag helt med om, Nordi.
Lite kort bara, utvisningen på Marquez i slutet. Kändes väldigt onödig, va? I ledning 4-2.
Han tänker ju inte alls liksom, får bollen för långt ifrån sig så går rakt in med sula. Det är en jätteful tackling och kunde ha blivit riktigt illa, så att det är såklart rött kort. Men det är ju tajmingen där som gör att han får på något sätt att han känner att han måste kasta sig i det här läget. Men det är ju en idiotiskt dålig tackling, och jag har ju sagt det och jag sa det innan sändningen också. Om Djurgården ska verkligen, verkligen slåss om guldet, då måste man ha in en etta som mittback. För de här fyra är ganska lika. De är rätt så bra, men de är inte tillräckligt bra, någon av dem, för att kunna liksom göra de andra bättre. Så jag är ledsen alltså, men de behöver ha in en riktigt, riktigt bra mittback. Då kommer Djurgården kunna slåss om guld, absolut.
Jag håller faktiskt med om det. Jag tycker Marquez har superfina kvaliteter som tvåa. Jag tycker Hien samma sak. De båda två är fysiska. De är väldigt snabba båda två. Men de behöver en väldigt, väldigt stabil bredvid. En tydlig, tydlig etta. Jag har tyckt om Une under många år. Men där kanske som du säger, Axén, där behöver ske en förändring. Sen har ju Hien varit klart bättre nu än vad jag tycker egentligen att han är. Men jag tycker fortfarande inte att det är tillräckligt. Jag tycker att han har panik lite för ofta. Om ni förstår hur jag menar.
Ja,
Så
ja.
jag tycker också att Djurgården verkligen ska ta in en etta. Och sen har du Hien och Marquez som ska kunna konkurrera om den andra platsen, tycker jag.
Ja, det blir intressant att se vad Djurgården hittar på framåt här nu med sportslig organisation helt på plats med nya fotbollschefen där, Maximilian Hern, som har kommit in. Vad tror vi om det, Nordin?
Nej, men det skulle såklart bli spännande att se. Han har ju jobbat i en Premier League-klubb och såklart mycket, mycket större organisation än vad vi i Sverige kanske är vana med. Så det ska bli väldigt spännande att se hur den organisationen kommer byggas upp. Jag tror ju att det kommer vara mycket folk som kommer ingå där. Jag tror att det kommer anställas en hel del just i form av hur man tänker ute i Europa med olika roller som är ansvarar för olika delar i både, skulle jag säga, fys, att du har en head of performance kanske. som kommer ansvara mycket av träningsdosen och hur mycket man tränar och hur man tränar, att det lite, blir lite mer klubbstyrt. Och sen, jag tror att de kommer att plocka in en lite så data science kille där du samlar in en egen data och börjar koppla den emot det du vill göra. Mer än att köpa in data från andra ställen. Det var jag personligen tror att Djurgården kommer bygga emot. Sen får vi se hur lång tid det tar.
Jag skulle fråga vad ni fick för intryck av honom, men ni fick inte träffa honom, begåva. I alla fall inte i sändning.
Och inte utanför sändning heller, jag såg han inte faktiskt.
Nordin skoltyska fick vila helt enkelt. Det hade varit intressant att höra den faktiskt. Nej, men det är väl lite konstigt kan jag tycka att man inte vill marknadsföra sin nya fotbollschef och i ett fönster där det sitter massor med djurgårdare hemma och också säkert är spända på att höra hur det ligger till och sådär. Sen har de ju sina egna kanaler och allt det där, men jag kan tycka att det är lite märkligt faktiskt. Och i den här öppna allsvenskan som vi har ändå, som är våran styrka, att man egentligen kan gå på varje träning om det är så. Visst, det händer väl att folk börjar stänga nu någon träning i veckan och sådär, men det blir gnäll också så fort det är så, för att öppenheten är ju en av våra styrkor i allsvenskan. Så konstigt agerande om du frågar mig.
Jag är helt enig.
För det var så, förlåt Nordin, vi ska bara säga det var så att vi hade efterfrågat honom till studion.
Ja, men fick nej. Djurgården tackar nej. Så fick jag höra det i alla fall. Men jag håller ju helt med Axén i danser. När vi pratar om marknadsföra, det är väl absolut kanske det handlar om det, men det handlar ju också om där svensk fotboll bygger på, precis som du sa, den här öppenheten. Och det är inte bara djurgårdare som är intresserad av vem det är och vad han vill göra, utan jag tror det snarare att egentligen alla som håller och kollar på allsvenskan är intresserade av alla nya som kommer in, och framförallt när de får dem höga positionerna i föreningar. Att man är liksom helt enkelt intresserad. Jag tror till och med att min fru här hemma hade varit intresserad och ville veta lite vad vill han och vad står han för, och få ett ansikte och få lite ljud ifrån han liksom. Så jag tycker också att det är ett jättemättligt agerande av Djurgården faktiskt.
Men det måste ju vara en omställning för alla de som kommer in utifrån. Det, såg vi, eller så här, det är väl ingen nyhet så, men Ramirez i Malmö, han var väl inte dundersugen heller på att göra allting.
Men det är ju Malmö där. Det ingen finns i Malmö många... har ju varit dundersugen på någonting de senaste åren, känner jag.
Jag vet, jag tänker om man kommer så från en annan organisation också, där, som ni är inne på med öppenheten här, att det gäller att ställa om lite, för att här har vi ju de kraven och vi är vana vid det liksom, med att man faktiskt ska prata med oss och framförallt man pratar med supportarna.
Det är väl det, jag tror att det är det som ledare och spelarna inte förstår riktigt i allsvenskan. Och jag själv har sagt några gånger att jag tycker att vi ska åka ut och berätta hur en sändning går till, varför vi gör den och på vilket sätt vi gör den och sådana här saker. För att vi tar också för givet, och jag säger egentligen sent säga vi, jag ska säga ni Axel. Journalisterna tar ju för givet att fotbollsspelare, fotbollstränare och sånt fattar hur en sändning går till och varför, och att ni ställer frågor för dem där hemma och sånt där. Den uppfattningen hade inte jag i början som tränare, det ska jag vara helt ärlig och säga, och såg, jag ska inte säga fiende, men jag såg liksom inte så här att fan vad kul det här ska bli, så som jag lärde mig efter ett tag och jag förstod vad viktigt det var, och att vi till exempel kunde säga tre värdeord i ÖSK med Nordins tid, att vi sa vi är fysiskt starka, vi är bra på fasta, vi är bra på de här sakerna, så sa vi det i varenda intervju, och sen så gick man in och tittade på till exempel Elfsborgs TV. Ja, ni ska möta Örebro nu. Vad är deras styrka? De är fysiskt starka. De är för bra på fast och så här. Så man kan ju faktiskt utnyttja det där på ett väldigt, väldigt bra sätt också om man tänker till. Och just det där, det tror jag liksom att utländska tränare har ju inte alls koll på. Och det ska vi inte förvänta oss. Men där måste klubben gå in och kliva in och säga sådär. Och vad det gäller Malmö, Nordin, så beror det på vilken tränare det är. För det finns ju någon där som pratar hela tiden.
vi kan återkomma till honom om en stund. Vi ska avhandla honom, för han gjorde sin första match i, som jag tror det åsyftar i alla fall, i Hammarby här. Men innan vi lämnar Djurgården bara, kan vi bara nämna Fallenius lite kort också, och vad ni tänker om hans framtid. Nu läste jag här att det inte verkar vara det senaste nytt, i alla fall är att han inte verkar gå till Polen, att man, valde någon annan. Jag tror det var, om det var Expressens uppgifter, jag blir osäker. Jag tror att det var det, med reservation för att jag kan ha fel, men att han inte skulle gå dit. Vad tänker ni om Fanenius?
Jag går in för en ordning, för jag tycker att man ska försöka bli av med honom. Jag tycker inte att han är dålig, men han är väldigt enkel spelare. Springer mycket, kämpar och sådär. Avslutsprodukten är lite för dålig. Sista passningen lite bakom, lite framför, lite rakt på någon back och sådär. Och väldigt lite poäng om man ser generellt till hur mycket han fått spela och hur mycket han jobbar och sliter och sådär. Så jag tror för hans skull att han skulle må bra av att lämna Djurgården, komma någon annanstans och få lite erfarenhet och sen i så fall kunna komma tillbaka sen då. Och vad jag förstår så är det utgående kontrakt också, så att om jag var Djurgården skulle jag allt för att bli av med honom.
Jag är ju i andra ringhörnan i det här. Rent bara när vi absolut, jag tycker att han har fina fotbollskvaliteter. Jag tycker att man ser dem dock kanske lite för sällan. Som jag har sagt innan, jag har ju kanske varit hans största kritiker på grund av att jag stört mig på mycket av hans grejer i sista tredjedelen. Men sen så kommer det helt plötsligt någon match där det ser väldigt bra ut, för fart har han och jobbar stenhårt. Men sen saker som inte vi hann att ta upp igår, där jag tycker nu pratar vi bara om match, vilket jag såklart att det är viktigt, men jag anser ju att den dagliga verksamheten är viktigare för att få utveckla spelare, för det är egentligen där det går ut på, det är utveckla de spelarna du har, och där tror jag Fallenius är extremt viktig. Jag har kollat på några Djurgårdsträningar och ser det. Han kör ju hela tiden och tröjan är alltid svettig. Han gnäller aldrig, och sen får vi aldrig glömma heller att svenska spelare idag och kommer bli bara mer och mer. Det kommer vara hård valuta framöver på grund av att man värvar mycket. Nu har vi fått så mycket pengar och det är många utländska spelare som har insett att Sverige är ett väldigt bra fönster, och vi värvar mycket utifrån, och då är de här svenska spelarna kommer bara bli viktigare och viktigare. Och jag anser fortfarande att det finns väldigt mycket mer att hämta ifrån Fallenius, och då gäller det att jobba med, som jag sa, den individuella utvecklingen, den miljön man har varje dag på Kaknäs. Så jag är bestämd där. Jag tycker att man ska förlänga med Fallenius rent utifrån att pengen är den rätta. Man ska inte lägga ner hur mycket pengar som helst på honom, men är pengen det rätta så tycker jag att man ska förlänga.
Är han en startspelare eller en truppspelare för dig då?
Det kan vara hur som. Får han den utvecklingen, då kan han vara startspelare. Men jag tycker ju, för mig, rent utifrån hur jag tycker fotboll är, så truppspelaren är minst lika viktiga som startspelaren, tycker jag, i form av, om jag pratar om den dagliga verksamheten. För det är någonstans där allting bygger på, rent utifrån min fotbollssyn är: vad gör vi varje dag? Hur jobbar vi varje dag? Hur tar sig spelarna an varje dag? Det är där jag tycker är det viktiga. Sen är han startspelare och får den utvecklingen som jag tror han kan få, absolut. Blir det en truppspelare så duger det också.
Ja, vi får se vad som händer. För tydlighetens skull ska vi då säga att det var ju Expressen som hade uppgiften här om att Rakov i Polen då var i kontakt med Djurgården med ambition om att köpa loss Fallenius. Och sen så var det då polska uppgifter här som hävdade att man ger upp honom eftersom man har värvat en annan kille här från Budapest eller är på väg att värva honom. Men det här spelas in under tisdagen, det ska vi ha lite reservation. Saker kan hända hela tiden, så att ni vet om det. Hörrni, ska vi vandra vidare lite nu då? Ni var inne och tassade på Henrik Rydström. Varför inte gå till den fighten då? Där Hammarby var tillbaka i serien också. Spelade borta mot Elfsborg och vann med 2-1. Rydström, fin start i sin nya klubb. Och han saknade dig, Alec. Det berättade han ju i studion efteråt.
Jag tyckte det dröjde länge innan han började nämna mig faktiskt. Ända till eftermatchen. Jag trodde att han kanske skulle göra det på införmatchen där. För att jag är hans huvud, det kan vi komma överens om på en gång. För att han klarar inte att prata någon gång någon fotboll utan att jag är inblandad där. Och sen så blir jag så trött när jag ser Nordin stå och dräggla där och är så imponerad. De har börjat rulla i backlinjen. De är helt otroliga. Jag har inte sett det någon gång typ. Och sen det som jag är absolut mest trött på, det är att Nordin, han stod nästan på händer och var så imponerad över den här relationismen som Rydström håller på med. Då hade han själv spelat där med mig 5 år tidigare, men har inte ens förstått det. Du förstår ju vilka jag slåss mot, alltså. Ah.
Jag har förstått
det. Det är ett mörker, bara, alltså. Det är ett mörker.
Jag har sagt det utåt. Men vi gjorde inte det på... Vi gjorde det, absolut. Men inte så tydligt som han gjorde det. Men vi har gjort det, så det är inget, men jag bara, jag njuter av det här. Bara. Jag älskar era grej som ni två har där. Den här kärleken till varandra. Får vi se någon gång såna här, en farvälvideo med en kram på något sätt och ta dela på en kanelbulle kanske? Eller?
Det tror jag inte kommer hända. Men att jag är professionell i det här och jag säger mina tankar och mina åsikter och sådär. Och... han vill prata om mig när jag inte är där, det är en annan sak, och det är inget fel i det, jag blir inte ledsen eller stött för det, men det blir ju lite klipp och sådär, och det på tal om det här att vilja synas och inte gå fram med en megafon efteråt och kör ramsa men låtsas sen att det var jättejobbigt och ja, det passar inte mig och jag är ingen sån här crowd pleaser och sånt, alltså jag är ledsen men jag går inte på de här grejerna som ni andra gör, alltså jag har synat den här personen för länge länge sedan, så att jag är inte förvånad.
Men vadå, var det orimligt att han var framme där? Han var väl framskickad där av spelare och supportrar?
Ja, men låtsas inte att du inte
vill. Gillar du inte riktigt?
Jag hade tyckt det var skithäftigt att gå fram där och visa att nu kör vi och vilket gäng där. Men stå där sen och låtsas som att det är inte riktigt jag tycker inte riktigt. Det är ju det som blir, tycker jag, jobbigt alltså i den här situationen. Att han gör det, det är väl självklart. Han är ju en ny klubb, han har stöttat supporterna innan han skrev på typ, och säkert de är jättebra och sådär. Man vinner en jättesvår bortamatch och absolut att glädjen ska fram och att han ska köra liksom, men sen det här liksom låtsas lite ödmjuka som är, det är liksom, det är ingen som kan gå på det där, men det verkar vara någon här i vår, bland vår tre som går på det där varje gång.
Det är kul krydda, Nordin lyfte upp det inför studion också till matchen, att det var ett, han hade ju 4+ och något minus på Rydsson, men ett av plussen var ju här, Axén, att det är en krydda ändå till sändningarna och serien här, att det är en liten spricka där som hela tiden finns där. Men om vi ändå ska fokusera liksom på Hammarby då, det är nya Hammarby vi såg, som vi ändå får kalla det efter Kalle Karlsson och med Henrik Rydström. Vad, Nordin, såg du som finns att bygga vidare på, som kan ge hopp? För vi ska komma ihåg det, att när Häcken tappade, Sirius tappade, Hammarby tog en dag, jobbade in några poäng här i toppstriden, även om det är en bra bit upp till Sirius.
Men det, alltså, där man ser av Hammarby, det är ju fortfarande mycket ju byggt sen innan. Och där man ser det offensiva spelet är ju väldigt, väldigt likt vad det har varit innan, skulle jag säga. Det, någon enstaka grej, det är ju detaljer. Det var lite mer att de stod mer på bollen under Kim Hellberg framförallt, men även under Kalle Karlsson. Nu är det mer, nu står de inte så mycket på bollen, nu cirkulerar de bollen lite mer. Och där jag menar
med, unikt.
Ja, men där mina med stod på bollen var, är att de vill, eller inbjuder press. Det är så de attraherar press liksom. Och Rydström, som man också förklarade, mer rullar bollen så att de andra ska få flytta lite mer och hitta ytor därifrån. Sen, den stora grejen var ju försvarsspelet. Att de har gått ifrån där Hammarby har hållit på med de senaste 2,5 åren. Och det här markeringsorienterade försvarsspelet. Nu gick de mer över till zonförsvar och var inte lika aggressiva högre upp i planen, vad vi är vana av i Hammarby, utan mer täckta ytor, och som vi pratade med Paolo, som också var mycket mer skyddade sin rygg på ett annorlunda sätt. Och när vi pratar om press, det brukar man ofta, när man pratar om forwards, då ska de ju gå ifrån en mittfältare för att pressa en back, och då ska mer skydda den passningslinjen så de inte kan hitta in bakom din rygg. Innan var du mer kör, du har din spelare och kör på han och inte tänka så mycket bakom det rygg. Så det är väl där var den stora skillnaden, skulle jag säga.
Jag tror också att det kan bli ett bättre försvarsspel. Men det blir också mindre energi. Och ni vet själva när vi jobbar på Malmö. Hur besvikna ofta supporterna var på Henriks sätt att spela. För att man väntade på det perfekta anfallet. Eller att man började om och spelade mer i sidled. Och hade mer kontroll. Och man skulle anfalla kontrollerat. Jag tänker liksom att nu är ju supporterna vana med det här flyga på aggressivt, mittbackar som står 10 meter utanför offensivt straffområde och så här. Nu ska de backa hem och kontrollera det här på ett sätt som gör att kanske Kalmar kommer dit och har lite mer boll och är duktiga på speluppbyggnad och sånt här då. Att det tar liksom lite udden ur det här aggressiva Hammarby som man kanske har mycket boll och flyger fram och gör sådana saker. Det blir en viss omställning i det. Sen säger jag ändå så här att man kan välja. Fotboll är ju intermittent. Det betyder att det är oregelbundet. Ibland måste jag si, ibland måste jag så och sådär. Och man ska komma ihåg att han inte varit där jättelänge. Så det blir lite fel att liksom dumma han eller liksom ha en åsikt så här tidigt. Han har ju liksom gjort några få träningar bara. Och där menar jag ändå att man kan se just det som Nordin pratar om. Defensiven är ju lättare att se än offensiven. För den tyckte jag var ungefär som vanligt om man säger. Och då spelar jag av den här matchen på ett riktigt bra sätt. Och det är ju deras trygghet i passningsspelet när de bara flyttar bollen och Elfsborg springer runt och jagar skuggor egentligen. För att de är så bra passningsskickliga och sådär. Så att det här kommer bli bra till slut för Hammarby. Och det är ingen tvekan om det. Alltså han är en bra tränare. De har ett bra lag. Och nu har de fått en perfekt start med en svår bortamatch med vinst. De har ett jättebra program framåt som gör att det kan börja rulla på riktigt ordentligt. Och då sätter man den här pressen på Sirius. Så att jag är absolut helt säker på det också. Att det kommer bli riktigt bra. Men jag ställer en liten så här frågetecken då att. Om de inte spelar snabbt, om de inte går mer bakom när de får lägen och sådana här saker. Jag är rädd för att supporterna kan tröttna då. För att possession utan slutprodukt, det har vi sett lite i VM på Spanien, Portugal och sådana här lag. Det är ju som att man går ju ut i köket och hämtar någonting och kommer tillbaka. Det är ju samma liksom, passning fortfarande. Vi får ju fram och spaka på tvn ibland för att kolla att den är igång. Jätteglad en match när jag tittade, det var full rörelse, men det var ju då det var vattenbreaket ju. Men att liksom, det är det här man måste se upp med liksom.
Men vi ska komma ihåg också att Hammarby kommer från en tung avslutning på våren här när man förlorar cupfinalen och sen så avslutar man med dem med tre raka förluster i Allsvenskan, allt snack om Kalle Karlsson och så vidare. Så att det är ett bra läge för Rydström att komma in får man ju säga. Men Nordin, du som var där, märker du av en annan vibe bland spelarna? Jag reagerade på något citat med Montano Majed i någon intervju inför den matchen. Han sa att det är inte så tyst på träningarna längre. Jag kommer inte ihåg exakta citatet, men det var mer aktivitet på träningarna. Så att jag tror, får du någon känsla hos spelarna vad man känner kring Rydströms intåg?
Ja, men så är det väl alltid med någonting nytt skulle jag säga. Att det är klart att energinivån höjs ju. Så är det ju. Samtidigt som jag gillar inte det där riktigt. Att spelare ska säga si eller så om den tränaren som var där innan, om man inte har betett sig som en idiot, vilket Kalle Karlsson inte har gjort. Så för mig lite så är det...
Han var dock jag vill säga det bara förlåt, men han var tydlig då, han betonade i den här intervjun här framme, nu har jag inte den framför mig, men just att det inte var något mot Kalle Karlsson, han betonade det, Madjel, men han sa väl det här med just att det var inte, att det var,
ja, men
det var mindre tyst
nu. Det är två olika personer egentligen. Kalle Karlsson är ju väldigt lugn och sansad och sådär, medan Rydström är ju lite mer utåt, om man säger så. Sen, om man märkte någonting på spelarna eller inte, jag tänkte inte så mycket på det faktiskt. Utan jag tänkte mer, okej, vad är det för skillnader här vi ser i spelet jämförelsevis vad vi har sett innan. Och det, när Axén pratar om försvarsspelet, just det här pressspelet som Hammarby har bedrivit innan. Allting är ju för- och nackdelar i det här. Alltså innan, då, när du spelar man försvar så som Hammarby gjort innan, får laget igång det andra laget igång sitt passningsspel, då står du med dina två offensiva yttrar i din backlinje och helt plötsligt spelar med sexbackslinje för att de måste följa ytterback. Kontra här blir det inte lika aggressivt, men samtidigt så får de offensiva spelarna mer gynnsamma positioner när du vinner bollen, tänker jag. Men sen såklart, som Maxine säger, sen kan det ju Kalmar helt plötsligt gå dit och du går upp och pressar minus en och de kan börja spela ut och få passningsspel på tre arena. Då kommer du börja buas där. Så det finns för- och nackdelar med allting.
Om man säger så här då, generellt Axel, så det är också en sån här sak. När du frågar, har ni förtroende för tränaren? Jag tror inte du kommer träffa på en enda spelare så länge han är tränare som säger så här, jag tycker han är helt värdelös. Utan det kommer ju alltid fram senare. Men en liten sak som jag tänkte på i det här var ju liksom att även Rydström pratade om hur likt han spelar mer Kim och dem och liksom nämnde inte alls Kalles jobb och sådär, som ändå är en grund till vart de ligger i tabellen och vad de har gjort hittills. Jag kan tycka att det är lite litet faktiskt, om jag ska vara ärlig, för att vi måste vara större än så som tränare, att man ändå kan ha respekt för den andra killens jobb oavsett hur det har gått.
Vad säger du om det, Nadi?
Jag hörde om att han hade sagt det i en intervju. Jag har faktiskt inte läst det, att han pratade om just där videoanalyserna så som att Kim och de hade haft på samma sätt och sådär, och inte nämnt Kalle. Jag är faktiskt på Axiens sida här. Jag tycker inte att man ska prata så mycket om andra. Om du själv har tagit över en förening, vad de har gjort innan eller vad de inte gjort innan. Om det inte är positiv bemärkelse, tycker jag personligen.
Ja, onekligen är det ju en karaktär som kommer tillbaka till Allsvenskan som kommer att skapa
en del rubriker. Ja, jag älskar det. Jag älskar och, det.
Ja, det alla är kanske inte lika positiv. Men nu måste jag hålla med om att det är en karaktär man vill få tillbaka här som han skapar ju onekligen intresse kring serien också.
Jag har som sagt inga problem med det, men jag är inte med i den där sekten som de flesta brukar vara, utan jag ser det mer tydligt vad det är och så. Och sen en annan sak var ju, kommer ni ihåg att Pontus Jansson sa att det kanske var dags att gå, det var vägens ända och så här mot Rydström. Då bröt de kontakten ett tag och så där. Att man då på något sätt halvt som haft gör samma tillbaka, jag vet inte riktigt. Jag, som sagt, jag är inte med i sekten.
Nej. Nej,
det är tydligt i alla fall.
Härligt att se tillsammans.
Ja, det är klart och tydligt.
Ja, det är härligt att se tillsammans i någon sändning framöver. Vi ska hinna med några reflektion till innan vi stänger ner för dagen. Och då tycker jag att vi är i Göteborg, Alec. Den matchen du gjorde mellan Göteborg och AIK. Ett klassiskt möte här där AIK vände och vann på ett imponerande sätt och skapade onekligen trubbel för Stefan Billborn och gänget. Om vi börjar då med glädjen så att säga för AIK att man vinner en viktig seger. Hur imponerad är du över att de lyckas vända med det laget? Det var många.
Jag är framförallt förvånad över att när vi såg laget, såg truppen, det var 19 spelare, de hade inte ens 20. De hade två spelare som inte ens hade namn på tröjan. Det var väldigt mycket tongivande spelare borta och man tänkte att hur ska det här gå? Ett IFK Göteborg som avslutade våren på ett bra sätt och har pratat om nystart och att man är riktigt bra. Hade ju också två spelare borta ska man säga, men kändes ändå som att det här tar om. Och känslan runt arenan och i arenan var att herregud, slår vi inte det här AIK-laget, då är det bedrövligt. Och jag tror att det där smittade av sig lite ner till planen och till spelarna. För att den stora skillnaden i den här matchen var att AIK, där vi också sa innan, är det AIK som möter Hammarby med vad de gjorde den matchen? Eller är det ett AIK som möter Degerfors som var fullständigt haveri? Det gjorde att det var väldigt, väldigt svårt att veta vilket AIK man skulle få se. De överraskade väldigt positivt för mig med sitt pressspel och sitt passningsspel som gjorde att IFK Göteborg hade väldigt svårt att komma åt dem. Ska man komma ihåg att IFK Göteborg har inga problem med att ligga lågt och tycka att det är okej för att de ska få ställa om och sådär. Och det var inte så i sanningens namn att AIK radade upp målchanser, absolut inte. Men de hade lite sådana här finurligheter och kom lite 2-2 och lite 1-1 och lite 3-3 och sådär. Där man kände att jag var positivt överraskad över AIK. Även om då IFK Göteborg hade liksom några inlägg som var jättefarliga. Sen kommer vi till den här situationen där Roxon Yeboah ska spela hem bollen. Och jag säger det utifrån som jag tänker nu. Att när han ska passa hem bollen från halva plan till målvakten. Normalt vilken mittback som helst. Då springer ingen AIK forward på den och tänker att det här, nu kommer det hända någonting. Nu såg man på något sätt att de har pratat om allt kan hända med honom. Den kan bli för kort. För det är det som händer med Kwame som då känner att jag springer på den här. Och han till och med missar bollen helt, Axel. Så att han är till och med fri med den bollen på en gång. Och det ska ju naturligtvis vara rött kort när han rycker honom i tröjan och allting. Och så blir det inte där. Och 3 minuter senare gör IFK Göteborg 1-0. Då tänkte jag så här. Det här var ju droppen liksom för AIK. Ungt lag, oerfaret lag, många borta. Man har spelat helt okej. Okay. Man borde haft en utvisning, fick inte. Man släpper in 1-0 direkt efteråt. Nu kan det här bli ett ras. Men lyckas ju på ett jättefint sätt göra 1-1 på ett superfint mål. Där Jari stoppade in bollen. Som jag är väldigt förvånad över. För att han är otroligt ojämn. Kämpar, jobbar och sliter. Men är ju Väldigt ojämn där, men en fin passning till Hove som flög in 1-1. Och en bra första halvlek av AIK. Sen andra halvlek så går IFK Göteborg ut direkt och sätter en otrolig press och har ju jättelägen att göra både 1 och 2 mål första 3 minuterna. Och då kände man ju att nu kommer IFK Göteborg köra på. Men det uteblev, och det är väl, tror jag, kvaliteten som gör att det blir så. Men den stora grejen idag, Axel, tror jag liksom, i den här matchen var inte taktiken, rita pilar och sådana saker. Den stora faktorn var att AIK-spelarna sprang otroligt mycket. Jobbade stenhårt för varandra, var toksvettiga efteråt. Och liksom det var kramp och de gnugga och de hade bestämt sig att vi kör. Det gjorde att de vann den här matchen, tror jag. För att de jobbade till sig marginaler, som så fint heter. När var målchanser för Blåvitt, satte de inte. För att man ibland jobbar till sig de här marginalerna. Och jag tror att det var den stora skillnaden.
2 frågor kring IFK Göteborg. 1, du har varit inne på den. Roxen Jeboa-situationen som ju är problematisk nu, eftersom, som du också är inne på, Alec, att det blir sånt oerhört fokus på honom också varje match, och nu börjar man prata om mittbacksförvärv och så vidare. Hur ska man komma ur den? Hur ska man lösa den situationen?
Kommunikation är ju A och O i det här fallet som tränare. Att man kanske ska sätta sig med honom och säga att, vet du vad, vi tar dig en match nu och så jobbar vi stenhårt den här veckan och sådär, jobbar på så att du får andas lite, börja om och köra på, för att nu blir du väldigt...
Men det måste man ha gjort.
Gjorde man i premiären mot Elfsborg, då satt han på kvisten.
Ja, men jag menar, nu när det har hänt så mycket grejer, jag menar, det är ju straffar högt och lågt och träningsmatch och det är ju allt möjligt, att man liksom på något sätt bryter den här förbannelsen. För att när han gör ett litet misstag nu, eller stort, det beror på hur man ser det, så blir de straffade. Det finns ju liksom bättre spelare som gör misstag och så skjuter folk utanför, så pratar vi inte ens om den situationen. Så frågan är nu om man inte ska bryta den för hans skull, att sätta han 1 eller 2 matcher och bara andas ut, lugn, och sen så kliva in igen. Att han har egenskaper som är riktigt bra, ingen tveka. Men just nu blir han väldigt hårt straffad för alla misstag.
Är det en bra taktik, Nadin?
Taktik med spelare, jag tycker ju någonstans, jag läste vad Björklund hade sagt på presskonferensen, om inte jag tycker faktiskt att det är ganska sjukt sagt av honom, i form av gå så pass hårt på en spelare som vi ändå varit väldigt, väldigt tydligt att klubben vill sälja. Det är inte jättebra, vad säger man, det är inte jättebra promotion, hur säger man det på svenska, för den spelaren liksom, att marknadsföring, jag hittar inte ordet på, men
för den spelaren.
Ja, men alltså, om du rent utifrån en scout från andra klubbar och du följer en spelare, så läser du det där liksom. Det är inte så att du hoppar, oh, den här spelaren ska vi ha, kontra att någonstans bara säga, ah, han gör lite misstag här och där, men han är ung, han lär sig hela tiden, vi jobbar med honom hela tiden och han kommer bli fantastiskt bra när bara vi slipper bort den lilla sista. Jag tycker det var ett väldigt märkligt uttalande från Björklund, för det är ju någonstans han som ska jobba med det. Det känns som att lite de har ändå jobbat med honom nu ett tag. Det känns som att de, vad ska jag säga, pratar, när du pratar som den typen av spelare, att du pratar också dåligt om din verksamhet, att du inte får det att funka på något sätt med honom, tycker jag.
Men är det läge med tanke på att vi alla är överens om att det finns en jättepotential, är det läge liksom att bryta och försöka sälja honom nu och för Göteborgs läge inför hösten här och börja på något sätt på ny kula, eller ska man fortsätta och göra så att han är bättre och
kunna få mer pengar? Nej, det där ska du sälja såklart. Roxen ska du sälja såklart, men jag tycker att det blir lite för mycket om honom. Jag tycker att vi också är lite för mycket på honom jämförelsevis om vi djupdyker i det. De andra gör ju jättemycket misstag, men han har snabbheten som räddar upp deras misstag. Men när han gör misstag, då är det ju alltid mål typ. Så om man djupdyker lite i det och kollar lite på det, det är inte så att Bager inte gör misstag. Det är inte så att Erlingmark inte gör misstag. Men då är ju han ofta sista gubbe och kan rädda upp saker och ting med sin snabbhet. Och sin fysiska, sin fysik. Sen såklart, de misstagen, Bajen där när han ska ta emot bröstet, halkar, och det finns några mer här som jag inte kom på. Och sen såklart han skulle vara utvisad nu senast, det blir ingen snack om det. Jag tycker bara att när han gör någonting så blir det väldigt stort. Medan när de andra gör någonting så skyddar han dem på ett mycket bättre sätt än vad de skyddar honom, är min personliga åsikt.
Fråga två som har med liksom ändå med det att göra, det är ju tränarsituationen också, för det är ju deras yttersta ansvar här med Billborn och Björklund, att IFK Göteborg ligger där man ligger. Vi vet om att de fick ju en hyfsad avslutning på våren här, så rädda lite den där galna matchen 5-4 och sådär, men nu får man stryk här igen och ligger långt ner i tabellen. Hur säkert sitter de, tycker ni?
Jag tycker som Nordin känner där liksom att det är någon form av stressuttalanden då av Björklund, det måste man vara ärlig och säga, och Billborn sa i våran sändning att han tyckte de var helt överlägsna och borde ha vunnit matchen och sådär, och det är liksom så ska man kanske tänka som tränare och sådär, men för mig blir det också att man på något sätt lite försvarar de brister man har istället för att man jobbar med dem så att säga. Det kan inte vara oflyt att man inte gör mål till exempel. Då kanske man inte har kvaliteten, då måste man se till att man jobbar med kvaliteten, och så måste man se till att man kommer till ännu mer lägen och sådana saker. Men jag känner ju igen den här frustrationen som tränare, att man tycker man gör saker tillräckligt bra för att vinna, men man vinner inte. Och då är det klart att han och de är ju inte helt blinda och döva, att de inte fattar att det gnälls på dem nu och att det inte har hänt någon utveckling, ingen spelare har blivit bättre, ingen försäljning har blivit liksom så, allt är bara dåligt. Det är klart att stressen kommer då, och då att man inte slår ett AIK juniorlag typ, det är klart att det påverkar jättemycket, och även supportarna.
Ja, rent utifrån hur man har hört Jesper Jansson prata, så snackar han ju hela tiden om kontinuitet. Vi ska fortsätta köra på, så att jag tror inte att de är nära av för sparken. Jag kanske inte tycker att de ska ha det heller, utan kör året ut och se vad som händer om det inte blir riktigt, riktigt illa. Att de verkligen är kniven mot strupen igen. Men där som Axén pratar om håller jag faktiskt med om, att det känns så mycket stress. Hur många gånger under de här två åren som de har varit där har de pratat om att vi måste tillbaka back to basic igen? Back to basic har de ju sagt, jag vet inte hur många gånger. Alltså Billborn då. Så att, nej, det är såklart, det var ingen som hade förväntat sig att Blåvitt skulle ligga här. Några till och med trodde att de skulle vinna. Allsvenskan var det flertalet som uttalade sig inför säsongen och trodde att Blåvitt skulle kunna vinna serien. Men att de ligger här, det är klart att det är underbetyg. Det är väl ingen att snacka om.
De kom ju 4 förra året men hade 11 förluster. Det är många som glömmer det. Det är mer än var tredje match man förlorar alltså. Och ändå så kommer man då 4. Man fick bort kryssorna som man vann istället och sådär. Så att det var liksom ingen wow-säsong. Sen en tabell ljuger aldrig, det är inte det jag säger. Men att det var ändå 11 förluster. Så att kanske att man fick lite onödig press på sig i det här fallet då. Istället för att man såg lite nyktert på det då.
Sen har vi också, där vi inte ska glömma heller det. Blåvitt har inte vunnit en match på hemmaplan i år, va?
Nej. Vann mot Örgryte borta.
Mm.
På Ullevi. Men annars så är det ingen vinst.
Samma förra året är de ju jättedåliga på hemmaplan också. De är väldigt bra på bortaplan under förra året, men också dåliga på hemmaplan.
Ja, det är otroligt med tanke på hur många utsålda de har haft i rad här och det stödet.
Ja, vad är det? 45 de i rad eller något?
Men det är en liten, tror jag. Ja,
jag tror att det är något sånt. 45-46.
Men det är ju en rysare för laget på så sätt. Alla möjligheter, beroende på hur man ser det. Men med tanke på att man då får stryk mot AIK här, en stor rival, och så väntar de Malmö i nästa match på bortaplan och stryk där, då ja, snacket lär inte minska så att säga, med tanke på tabellpositionen. Det blir onekligen en spännande match nere i Malmö på söndag.
Där vi också måste prata om precis det du säger innan, att man inte slår ett AIK som är, alltså om vi ska vara ärliga, vad är det för lag AIK ställer upp med? Alltså om vi kollar den backlinjen egentligen, ingen av dem har ju spelat. Jag tror att Nissens första minuter, och om vi ska säga som Nissen, är ju, det är ju inte så att han har rosat marknaden direkt, och att du inte gör fler mål på den backlinjen är för mig så här, alltså med Fänger och alla spelare du har där. Nej, det är bara, jag tycker bara det är så sjukt dåligt och blåvitt.
Fyra, jag var otroligt jetlaggad då. Jag kom inte hem från USA, så att jag kvart in i hand starta sändningen och sen bara slocknade jag. Och sen vaknade jag upp då till 8 mål och har fått se efterhand här. Men det var en otrolig match att kommentera och en otrolig utveckling på hela tiden.
Så är det ju definitivt. Men Alec, du hör ju också professionaliteten i den här. Vår programledare här, hör du? Det behöver vi inte. Jag slåttar din fotbollsmatch. Vad händer? Fille Biffa?
Nej, jag vet. Jag hade ju precis kommit hem, men jag såg i efterhand sen.
Såg du då när Norrgren sa i halvtid att han hade förväntat sig mer och det var för dåligt tempo och sådär, eller?
I första halvlek. Jag hade ju förväntat mig, du vet, när jag satt i bilen på väg till Uppsala. Måste faktiskt erkänna också. Jag var också väldigt trött. hade också kommit hem från semester dagen innan och sådär. Men kom dit så tänkte jag, det är två tokoffensiva lag och de kommer köra liksom. Och sen när man ser startelvan, det här kommer bli åka av, högt tempo och sådär. Och så fick man se precis tvärtom under första halvlek. Det var nästan ett sömnpiller i fotbollsmatch. Och så börjar andra halvlek, han typ inte öppnar upp ögonen, så gör Sirius 2-0. Och så kommer 3-0 typ igen direkt efter. Och så känner man, okej, nu är ju matchen död. Nu blir det ju en transportsträcka där efter minut 50. Och så börjar Mjällby helt plötsligt gasa. Och Aki kommer in där och gör de målen som man gör. Nej, det var en riktigt sjuk match. Sen såklart, jag älskar ju när det blir mål och jag älskar offensiv fotboll. Men hade jag varit tränare hade jag varit lite förundrad av varenda gång bollen kommer in i straffområdet. Antingen så är det en superchans eller så är det mål. Jag skulle vilja veta hur många gånger bollen var i straffområdet utan att det var en farlig målchans. Så är det efterhand. Men en fantastisk fotbollsmatch rent utifrån ett åskådarperspektiv och tittarperspektiv. Men jag tror nog att tränarna sitter inne i det där tränarrummet och båda är nog flintisar idag så mycket de har ryckt i håret.
Till Sirius försvar är ju att båda mittbackarna var borta. De kan i alla fall lite skydda sig på det, men det hjälper ju inte. Man får inte tappa poäng när man leder med 3-0 och 4-2 och allt det där. Men att, ja, är det när...
Kan det sätta sig i huvudet, Alec? Alltså, liksom, nu har man fortfarande förlorat en enda match den här säsongen. Men ändå, kan det sätta sig i huvudet att man tappar ledningen på det sättet?
Ja, det är sämre än om man har kvitterat som Mjällby gör, så att säga, rent psykiskt, alltså så. Men det som är också att alla vi håller på och säger att Sirius kommer choka, de kommer inte, de är inte Mjällby bra, de är inte. Och då när de här små kilarna kommer in hela tiden så kommer det få en effekt till slut. Det kommer ner till spelartruppen, de börjar tvivla, kan vi verkligen vinna? Några vill bli sålda, några vill bort och så här. Och då kan det gå väldigt, väldigt fort åt andra hållet. De marginaler man hade med sig på våren kanske man börjar få emot sig och då går det fort alltså.
Men det gjorde ju inte med Mjällby. Det var ju samma sak där när alla pratade om att de skulle tappa.
Då var det så att Hammarby aldrig riktigt fick det här nära bettet. Det var ju nära någon gång om det var 4 eller 7 poäng när Hammarby lyckades förlora. Vilket gjorde att då var det långt igen för Mjällby. Och det sa ju de, jag och Norden var nere i Mjällby och delade ut pris efter säsongen. Och det de sa då var att vi vart aldrig riktigt under den här pressen. Som gjorde att vi vet inte hur vi hade kunnat agera då. Utan vi fick hela tiden det här perfekta avståndet. Att man bara kunde spela på liksom.
Ja, det där ska bli väldigt spännande att följa hur Sirius gör. Men i form av där vi pratade om att de där två mittbackarna var borta. Så tänkte jag att de kommer få jätteproblem mot Mjällby på fasta situationer. Jag tror att Mjällby bara gör ett mål på fasta. Tror jag att det är. Jo, det är det. Men man såg ju också agerandet där på Toms 4-4 mål på det inlägget Sandberg, Kastegren och Cilic i mål. Det var inte super, vad ska jag säga, det var väl inget supersamarbete mellan de tre i det läget. Sen är ju Toms avslut väldigt fint och får hoppa upp och håller sig lugn och sansad för till den träffen. Men som Axén säger, Sirius behöver ha dem där. I varje fall en av dem tillbaka och framförallt Zuma. Så kommer tillbaka dock.
Vi snackade om en anfallstyp som jag gillar innan, Christian Lien. En annan man gillar är Robbie Ure. Alltså, 4 mål, han är ruggig. Han är väl borta innan fönstret stänger.
Ja, men vet du vad jag har gjort då? Jag har redan satt mig in i den nya spelaren. Som på
han är grym alltså.
Han är hur bra som helst.
Han är hur bra som helst faktiskt.
Ja, Edelström och gänget har hittat
gången idag. Han ser faktiskt otroligt bra ut, det håller jag med om. Jag hade ingen aning vem det var, men jag hörde att de hade värvat dem, så att jag också med lite in i honom.
Nej, det är jättespännande typ alltså, sådär. Så att jag ska inte säga att man efter en kille har gjort 4 mål att de kommer gå galant utan det, men jag kan säga helt ärligt med deras track record och så som han ser ut, så den här killen kommer också börja leverera ganska snabbt kan jag säga, och ha väldigt stora kvaliteter. Så det måste jag ändå säga att man kände lite Mbappés synd om Robert Djur, göra 4 och ändå inte vinna. Det är klart det är tråkigt, och jag tänker på då förra VM-finalen när han gjorde 4 och ändå blev 2.
Men om jag bara kan skicka med folk som lyssnar på det här att se om den matchen, inte på grund av att det blev 4-4 eller någonting, och bara studera Robbie Djur under vissa sekvenser, alltså kolla på de passningarna han får från sina medspelare. Det är ju som jag brukar kalla ambulanspassningar. Det är, han får dem högt upp och det studsar och det, men han bryter ner varenda boll alltså. Alltså otrolig närvaro och balans och den, alltså vilken forward det är. Alltså det, han skulle lika gärna kunna spela och vara en ruggigt bra tia i, egentligen i vilket lag som helst. Vilken fotbollsspelare alltså.
Ambulanspass, ni gillar mig. Claes Hellgren, svenska, ni vet, legendarisk handbollsexpert som jobbar med tandläkarräddningar och så vidare.
Det finns ju någonting som ingen verkar förstå vad jag menar med det, men just den ambulanspassningen är ju, både Axén vet när de här galna mittbackarna spelar och den kommer en halv lös boll i luften, då är man inte kaxig att försöka stå där och ta emot den med bröstet. Då är det ju, då förlorar man ju 4 tänder och så får man gå och sy ögonbrynen på samma sätt, så Nej, det är otroligt.
Mycket bra. Och jag ser Jesper Onekan här som ni pratade om innan, som ni är imponerade. Sirius nyförvärv här som har tagit in 21-åringen. Han är ju tillgänglig redan ju här från nästa match. Så det blir spännande att se om killen som är fostrad i PSV Eindhovens akademi kommer att leverera på samma sätt.
Får jag ställa en fråga till er två då? Vad tror ni att Robbie Djur hade passat in? I vilken liga?
Championship, Skottlands högsta, bästa lag. Holland.
Jag är också inne på Holland alltså. Någon av de här topp i Holland är jag också inne på.
Ja, och man lär kunna få bra pröjs för honom.
Vad är det dyraste de har sålt hittills? Är det 30-35? Med Malcolm Gäng. Är det han eller är det Salek som är de två dyraste?
Ja, men runt 40 har du ändå fått. Över 40 har du fått för mig.
Då är det Salek då eller?
Det måste man ju.
Ja,
det här det kommer ju bräcka där. Säkert att dubbla.
Mm. Ja, det måste det ju. Det måste det. Ja, det blir spännande att följa fortsättningen. Hörrni, det finns, det har spelats fler matcher, det vet ni. Men vi är, bollklubben är tillbaka. Så vi kommer kunna hantera allting här framöver. Vi kör på torsdag också. Då kanske vi ska prata lite om Malmös nya tränare också, Gauti Hellstrup, som ju var med lite på, han satt på läktaren här mot Egefors och gick ner lite till bänken och surrade med Mollins och gänget och sen...
Axel, innan du avslutar måste jag fråga Alec, varför gjorde han så som han gjorde Alec?
Jag har ju själv gjort så här en gång och det är jättesvårt att inte gå ner och säga saker som man tycker och sådär. Men han borde inte ha gjort det. Det hade varit mycket bättre om han hade bara lämnat det helt fritt. Men han såg grejer, han känner att han måste säga till saker och han klarar inte av att sitta en hel halvlek utan i 42 händer nere vid bänken och grejer. Men han borde inte ha gjort det.
Men varför ledde han bara inte laget?
Han vet ju knappt vad spelarna heter, det är klart han vet, men du fattar vad jag menar. Komma in där och inte gjort en träning och sen börja säga nu gör vi så här, då är det bättre att den som har förberett det får köra hela vägen ut.
Han kommer på torsdagen där och så...
Ja, så är det ju. Jag hade kört.
Ja, spara det snacket Nordin, vi lär återkomma till det på torsdag. Det är bara härligt att vi är igång och att tekniken har funkat så bra. Ni skulle sett där hemma när den timmen förberedelse inför detta, där det var ljud och ljudinställningar hit och dit. Jag framstod ju som värsta teknikexpert, men det värsta var ju när Nordin liksom fick problem med sin skärm på något sätt.
Det är ju snyggare än någonsin just nu på min skärm, kan jag säga.
Ja, det är katastrof alltså. Ja, ja, Noja, det är riktigt härligt att hänga med igen, boys. Vi hörs på torsdag igen, där bollklubben är tillbaka. Allsvenskan är tillbaka, denna serie som vi älskar. Vi hörs på torsdag, va?
Ja, verkligen. Det är skönt att du är tillbaka också.
Håller med, jag är glad av att se er båda två.
Hej då!